Jag känner att Gud bygger sitt tempel. Att det är någonting nytt. Han för människor tillsammans som först har slipats till. Och att det är en byggnad i anden som ska bli färdig. För att förhärliga honom. Och det berör. Och jag var så glad för att åka hit. Alltså en djup inre glädje kom det. Och då tänkte jag det, Fader. Vad är det igen? Liksom, varför åker jag? Är det för syfte? Och då påminner han mig om att när jag för 10 år sedan vi flyttade ner utanför Örebro så sa jag till Gud att nu har jag undervisat färdigt, nu ska jag umgås med dig tills du kommer. Och då sa han, det är nu det börjar. Och då sa jag, men varför vill du att jag ska resa? Vad vill du genom mitt liv? Och då sa han, jag vill rena åt mig ett egendomsfolk. Och det är det som berör så mycket, att han får ett folk som han slipar till och sen bygger en boning i anden. Så att vi kommer att älska varandra på ett sätt som vi inte förstår. Och vi kommer att dela liv på ett sätt som vi inte förstår. Och dela med oss av det vi har på ett sätt som vi inte förstår. Ett verk av anden. Och det börjar kännas. Och jag har älskat att vara eremit. Och för ett par månader sedan så försvann den kärleken till vår eremit. Och plötsligt så har jag längtat efter Kristi kropp. Så i torsdags kväll, då var vi nere i stugan och jag tänkte på det här. Att jag hade flera saker i helgen och idag hit så gladde jag mig. Och så fick jag i torsdags kväll jättehög feber. Och blev så extremt sjuk så jag tänkte, så här sjuk har inte jag varit sedan jag var ung och hade asiaten. Och kom under sjukdomen. Så jag tänkte att i helgen, det finns inte en möjlighet. En vecka, kanske 14 dagar. Alltså allt tog över och igår fick jag en allergisk reaktion. Som jag tänkte att nu blir det helt så. Men så, när jag låg där bara. För jag tänkte på inte genom någon människas styrka eller kraft. Så vittnade Jesus för mig och sa så här. Att jag bar din sjukdom. Och det vet jag ju. Men jag har aldrig sett så som jag gjorde då. Då tänkte jag så här, ja du bar min sjukdom. Alltså har jag ingen sjukdom. Men jag är jättesjuk. Alltså är det inte min sjukdom, för den har han tagit på korset. Alltså är jag under attack. Alltså är alla sjukdomar en attack på mitt liv. Om jag inte lever i medveten synd. Så att jag öppnar. Då är det en attack. Och så det var liksom så bara låg och tänkt att om jag tog min sjukdom. Och medan det pågick så gladde jag mig mer och mer på insidan. Men jag mådde väldigt dåligt på utsidan. Men att friden kom på insidan. Och så sa jag till min man, jag kanske är frisk alltså i helgen. Nej, det tror jag inte. Och då tänkte jag så här, det tänker jag tro nu. Tänkte jag, när det kändes stöd på insidan. Så jag sa, vi åker i alla fall upp. Vi åker upp. Och vi åkte upp. Och jag var så bra igår. Så att jag kunde göra det vi hade bestämt. Och sen i natt så väckte Gud mig. Och så sa han bara så här, på Golgata skedde det stora bytet. Och jag har aldrig sett det så någon gång. Jag tog ditt gamla liv. Jag tog allt ditt gamla liv. Med allt som hörde till ditt gamla liv. Jag tog din synd. Jag tog förbannelsen. Jag tog fördömelsen. Jag tog sjukdomen. Jag tog allt. Och jag gav dig mitt eget liv. Med allt som hör till det. Jag har aldrig upplevt det så. Aldrig sett det så någon gång. När man känner sig sjuk så känner man sig väldigt, väldigt sjuk. Och kroppen predikar ju så kraftigt. Och själen slår sig ihop med det. På något sätt. Så att utan Guds ingripande. Så att man inte får en prestation i sitt helande. Jag vet en gång jag stod. Jag var sjuk och jag sa, genom Jesus så har jag blivit helad. Varför? Sa Jesus. Ja, varför har jag blivit helad? För att jag älskar. Sa han då. Och då kände jag så här, ja, det fanns inte mig. Utan prestationen i att min tro skulle ta bort sjukdomen. Låg där. I vägen för att kärleken skulle kunna befria mig. Och jag tror att det här, att man tror att jag har någon del i den. För tron är också nåd. Så Gud säger till mig så här, ofta säger han så här, det beror ingenting på dig. beror ingenting på mig. Och då känner jag så här, hur mycket jag i hela mitt liv har trott att det beror på mig. Alltså Gud säger, du gör val, men kraften kommer aldrig från dig. Det beror inte på dig. Så du kan lägga ner all kraft. Och det känner jag, det är så rotat igen. Och det är så svårt, som jag blir sjuk så stiger prestationen som en reflex. Att nu ska jag tro bort den här sjukdomen. Nu var jag så sjuk i torsdagskväll. Hade inte en chans. Jag trodde nästan att jag skulle komma till himlen, tänkte jag. Det här, nu är jag riktigt dålig. Men då kände jag så här att när han uppenbarar och när han kommer, det är bara han. Och att han har gjort ett byte. Och att man behöver ny uppenbarelse hela tiden. Att han böt med mig. Min livssituation böt han med mig. Så att sådan han är. Sådan han är idag. Sådan han är idag. Sådan är jag. Här och nu. På jorden. Alltså det krävs en uppenbarelse om och om igen. För det får ju inte plats. Att det är ett sånt byte som är gjort. Det går ju liksom inte att förstå. Med, på ett mänskligt sätt. Att han har bytt så att jag är som han i den här tiden. Och det är ödmjukhet. Det är inte högmod. Utan det är ödmjukhet. Att jag böjer mig under den här verkligheten. Och att Gud då vill rena åt sig ett folk. Som han kan uppenbara sig genom. Som han kan bli förhärligad. Där vi har tappat all vår prestation. All vår förmåga. Och inte väger och mäter varandra. Utan allt är nåd. Så Gud verkligen kan slipa till oss. Så att vi kan förenas till ett folk. Och det är många år sedan jag gick i skogen som jag hörde Gud säga så här. Att gå mot en total förening med mitt liv. Gå mot en total förening med Kristus livet. Och sen hörde jag så här. Att låta ordet bli kött. Att låta ordet bli kött. Det är att älska mig. Så allting syfte är förening. Ingenting annat. Inga speciella andliga fromhetsövningar. Utan allting, helgelse, alltings mål är för att jag ska bli ett. För att min själ ska bli ett med Kristus. Det han är i min ande. Själ och ande förenas till ett. Och då hör jag honom, upplever honom, kan följa honom. Han kan tala genom oss. Han kan verka genom oss. Han kan ta gestalt i oss. Så allting syfte. Och innan jag blev sjuk så satt jag mig bara i stugan och sa, vad ligger på ditt hjärta, Jesus? Så man inte har gamla predikningar, utan vad ligger på ditt hjärta nu till helgen? Och då sa Gud till mitt hjärta så här att allting i mitt liv är i nuet. Det är aldrig igår och aldrig imorgon. Utan det är alltid Jesus i nuet. Och så måste jag leva. Och i nuet kontaktar jag evigheten. Där är mitt liv. I förgängelsen så går tiden. Men jag lever också i evigheten redan nu. I nuet. Så det är alltid nu. Och då känner jag det här att det jag behöver leva och ha framför mig varje dag istället för att bekymra mig om morgondagen eller tänka tillbaka, så behöver jag vara fokuserad på en sak, och det är det här: behagar jag Jesus nu? Blir min fader förhärligad genom mitt liv nu? Så behagar jag Gud med mitt liv? Behagar jag Gud i mina tankar? Behagar jag Gud i mitt tal? Och när Gud hade sagt det till mig så fastnade det i mig. Det är lätt att bli irriterad och tänka saker om andra. Det går fort. Och när jag kom i den situationen så kom det här. Behagar jag dig nu Gud i mitt tankeliv? Tjänar jag dig Gud nu i mitt tankeliv? Det gör jag inte om jag låter det här pågå och vara kvar. Så att det vart ett stopp i att jag faktiskt i gudsfruktan inte, fast jag var frestad, så stoppade gudsfruktan mitt tankeliv. Och likadant när man pratar så kan man ha en ton. I ett äktenskap är lätt att ha en ton till varandra. Om det händer någonting så kan man... Så. Utan att man tänker på det. Och det tänkte jag då igår. Och då känner jag så här. Behagar det här dig, fader? Nej. Det gör det inte. Och Gud har sagt till mig så här. Det har ingen betydelse hur människor runt omkring dig lever, gör eller säger till dig. Det har ingen betydelse. Utan det enda som har betydelse är din relation med mig. Ingenting på jorden kan ha så stor betydelse så att det påverkar och stör relationen med mig. Och det här ger mig en enorm kärleksreaktion till Gud och en gudsfruktan. Så i natt när Gud hade sagt det här bytet som skedde på Golgata så fick jag sån kärleksupplevelse till honom. Och tillbaka hur älskad jag var. Och det är det jag haft så svårt med. Det sa du till mig en gång. Om att kunna ta emot. Det sa du till mig en gång. Hemma hos er. Det var mycket värre än vad jag visste. Att hur svårt jag hade egentligen på djupet av mitt innersta att ödmjuka mig och låta mig älskas. För att på djupet låta sig älskas, där allt faller samman, där alla försvarsmekanismer, där hela min varelse har byggt upp i den här världen, där allt faller samman och jag står som ett litet, litet barn inför honom för att omhändertas. Där, och Gud förde mig dit i natt och jag känner mig som inlindad i bomull. Och nu när jag säger det här så ger mig Gud en tanke på ett möte i Södermalmskyrkan. Som lillebror hade, jag vet inte om ni kommer ihåg honom. Fredriksson tror han hette. Jag minns inte alls han predikade. Utan jag bara fick en syn, jag får sällan syner. Jag fick en syn. Och det var ett barn i 2-3-årsåldern. Som jag såg bakifrån. Naket litet barn. Som jag såg bakifrån. Och hörde en röst som sa, där är du. Och så såg jag 2 armar och 2 händer. Som kom mot det här lilla barnet, mot ryggen och drog barnet till sig. Och jag bröt fullständigt ihop. Och det gör jag heller sällan. För att jag varken hörde eller såg. Sen efter det så kom det 2 människor fram till mig efter mötet och sa, det du såg idag var från Gud. 2 vittnade om det. Och då tänkte jag att få komma i den ställningen inför Gud och aldrig komma loss ifrån den. För det är så lätt att man växer och den egna kraften inte genom någon människas styrka. Utan få vara i det totala beroendeställningen och först och främst mitt extrema behov av att vara älskad, att vara förstådd, att vara sedd som ingen annan människa kan. Att komma in i den föreningen med Gud så att jag också i Kristus förenas i Fadern. I Filipperbrevet 1 och 20 så står det så här. Och det här är en längtan som är i mitt liv jättestarkt. Det är nämligen min trängtan och mitt hopp att jag i inget ska komma på skam. Utan att Kristus nu så som alltid skall av mig med all frimodighet bli förhärligad i min kropp. Det må ske genom liv eller död. Så att han ska bli förhärligad. Och i natt var det den bönen som kom. Att vad är min största längtan på jorden? Vad är min absoluta längtan? Vad är mitt mål? Det är ju att få komma till honom, det är klart. Men att så länge vi är kvar på jorden, att förhärliga honom i min kropp. Det är mitt högsta mål. Om jag står i kö eller kör i bil eller var jag är, att få förhärliga honom i min kropp. Och att veta vem jag är. Att vara trygg i vem är jag. Vem har köpt mig? Vem har anspråk på mitt liv? I 1 Korinthierbrevet 6 och 20. Ni är ju köpta och betalningen är given. Så förhärliga då Gud i er kropp. Och då tänker jag så här i vardagssituationer. I vardagslivet. det är lätt att behärska sig när man sitter och man är på en gudstjänst eller har ett möte. Men i vardagslivet, i tänka vad jag än går igenom mitt i vardagen, tänka att det är nu jag ska förhärliga dig. Och främst i det fördolda i mitt liv, främst i mitt tankeliv. Jag är din och du har köpt mig. Och jag vill bara vara din, Jesus. Förenad med dig i Gud. Efesierbrevet 4, 29. Låt inget ohövist tal utgå ur er mun, utan allenast det som är gott, till uppbyggelse där sådan behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör det. Så även om någon säger någonting dumt, att det inte finns en reaktion att svara snäsigt, utan att det som kommer ut genom munnen ska ära Gud. Att det ska vara välbehagligt för Gud. Och det är också allvarligt när gudsfrukten kommer. Jag tror att vi kommer få det mer och mer. Det var en kväll som jag låg vaken och var glad för att jag var vaken och tänkte så här att nu vill jag samtala med dig, Gud, när jag är vaken. Nu vill jag ha den här tiden med dig. Så jag är glad att jag är vaken och inte är trött, utan jag vill samtala med dig. Då var det som jag såg Gud på ett sätt som jag inte har sett Gud förut. Alltså jag såg Gud mer som Gud. Och då tänkte jag så här, som Gud. Alltså jag höll på att svimma i sängen. För jag tänkte så här, som Gud kan jag inte ha ett samtal med dig. Du är över allt vad jag kan förstå. Och jag är inte en myra. Det var helt. Och så tänkte jag så här, men du har kommit till mig som far i Kristus. Och där kan jag samtala med dig. Men du är också allsmäktig Gud. Och då var det som Gud sådde någonting. Vem är jag som kan ha fruktan? För det är så mycket jag har varit rädd för i livet. Och då tänkte jag, vem är jag? Hur ogudaktigt är det att ha fruktan? Om jag ser vem du är. Hur fult. Om du är allsmäktig Gud. Om jag bekymrar mig. Hur ogudaktigt är det inte att bekymra sig när du är Gud? Och då tänker jag så här. Hjälp oss. Hjälp oss. Så att vi förstår någonting. Lära känna någonting. Om jag har hunnit någonting på vägen, så glömmer jag det som ligger bakom och sträcker mig mot målet för att få vinna ditt liv, Jesus. Om jag har hunnit något fram, är det någonting jag vill, så är det lära känna dig, Fader, genom Jesus Kristus. Som Gud kommer jag inte att göra det på den här sidan. Absolut inte. Så att ödmjuka sig och tänka sig, det är så mycket i livet, till exempel bara att man är sur, går omkring och surar, är ju brist på ödmjukhet. Så det var som om Gud kom åt mig ordentligt. Och då tänkte jag så här, jag blev frälst 1974. Och Gud kallade mig sen efter några år. Och jag hade ingen lust att vara kallad. Jag sa till Gud så här, är det här något konstigt? Är det ont om folk? Och jag tycker inte om folk ens en gång. Så hur ska du kunna kalla mig ut? Och då sa han så här, jag har lust till att ge nåd. Och till dig kommer det gå åt mycket. Och jag förstod ingenting av det. Jag förstod ingenting av varken kallelse eller mycket nåd eller ingenting. Men Gud pressade mig ut i tjänst. Jag ville inte, de som reste med mig höll på att storkna. För jag sa, nu, men snart är nu, inte nu. Utan snart är nu, framåt, och då är jag snart hemma. Alltså jag våndade så extremt. Jag gick ner i vikt och vantrides och Gud gjorde under. När 2 år hade gått och sa han, hädanefter kommer du tjäna mig med större glädje. Jag tänkte att det blir det aldrig. Men denna nåd och denna förvandlingsprocess är ju extrem. Hur kan Gud förvandla en människa och rå på en människa så som jag upplever att Gud har gjort i mitt liv? Så att jag kan känna så här, jag vill vara på jorden, Gud. Jag har alltid längtat till himlen. Varför jag dog när jag föddes och det minnet har suttit kvar. Men nu känner jag så här, jag vill leva så länge som möjligt. För ditt folks skull. För människors skull vill jag leva. Kan jag vara någon till minsta lilla stöd att du kan verka genom mig, så vill jag leva. Jag sa det till Gud idag. Jag vill leva så länge som möjligt. För att du ska få leva genom mig. Så plötsligt allt det här, självcentrering, inte tycka om människor, vill vara i fred och allt det här, har Gud dratt på genom nedbrottning. Och de sista 6 åren har han brottat hårdare än någon annan tid. Han har brottat så hårt så att jag känner att jag inte står ut. För det som finns kvar reser sig. Jag vill inte bli nedbrottad, och det gör ont att bli nedbrottad. Alltså den gamla naturen, då i speciellt mitt liv, eftersom det skulle gå åt mycket nåd, har varit starkare än vad jag har förstått mig på. Så att ett utbyte av liv skulle kunna ske, att jag av hjärtat kan mista allting och av hjärtat motta hans liv och låta Kristuslivet regera i detalj. Och jag släpper taget i detalj. Var jag går eller står, var jag är, var jag bor, vad jag gör, är hans intresse. Jag har frågat Gud ibland, vad gör du, fader? Jag försöker få huvudet på plats, säger han. Att få sitt huvud i regerande ställning i liv. Och då kan min själ, som blev vanskapt under syndafallet och fick styrande funktion, alltså återkomma till vad den är skapad för. Och då sa Gud till mig så här, flera år sedan, jag ska säga dig ett enda ord på sann kristendom. Det är mottagande. Ingenting annat. Ett enda ord. Är mottagande. Så det är allt. Så, och då tänker jag, kan Gud då med så mycket nåd brotta ner mig, så kan han ju brotta ner alla. Så är det. Det är inte skönt. Men det blir ljuvlig eftersmak. Det är inte skönt när det pågår. Men smaken efteråt smakar faktiskt Jesus. Det smakar hans smak i själen. Honung och mjölk, landet. Kristus, löfteslandet, dit vi är på väg. Där allt redan är förberett. Ligger färdigt ett fullbordat verk. Ingen prestation. Sätt dig ner och ät. Det är vad Gud säger. Ett dukat bord är tillrätt. Det är för bra, för det tar ju tid att kunna förstå att det är så bra. Men så bra är det. Så att hålla ordning i sitt tankeliv så att jag tjänar Gud med mina tankar. Att hela min varelse blir avskild för Gud och inte för mig själv och inte för någon annan. I Filipperbrevet 4:8. För övrigt mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta. Ja, allt vad dygd heter och allt som förtjänar att prisas. Tänk på allt sådant. Alltså, släpp inte in någonting annat än det som är älskligt. Och Gud sa till mig så här, ta emot och stå emot. Alltså, ta inte emot det som inte är av mig. Ta inte emot från tjuven. För att han är i vår närvaro hela tiden och pickar på sinnet. Så är det ju. Vi har verkligen en fiende som gör allt han kan. Och han arbetar ju där vi har sår fortfarande. Och där behöver vi varandra. Mitt sår har ju också då varit att vara stark och klara sig själv. För att jag har alltid tyckt att livet har varit jobbigt. Sen jag var liten. Eftersom jag hade ett minne kvar från himlen. Och en känsla i mitt inre. Så var kontrasten på jorden så extremt svår att leva med. Och just det här att man behöver vara älskad, vara liten. Och när du sa det till mig en gång så satte det. Så jag tänkte så här, vad viktigt det är att man har varandra som säger någonting där det behöver sägas. Lämnar varandra till tjänst. Och när du sa det så kände jag det som en kärleksfull mamma sa det. Jag kände mig som ett barn och som dig som en mamma. Och då tänkte jag så här, du är ju till mamma. En mamma vid bordet. En mamma vid bordet. Och då tänkte jag så här, som säger rätt sak som man behöver höra. I mitt i prick. Och det studsade för att det fanns ingen ingång. Skulle du säga idag så säger jag så här, så var det. Och man bygger upp med sin svaghet stolthet. Med sin skörhet bygger man ju upp stolthet. Så är det. Och är det någonting som behövs idag så är det mödrar och fäder. Att som säger det så vi träffar. Men inte på ett pikande sätt. Utan som avslöjar så här är det. Och som säger sanningen. Så det behövs verkligen fäder och mödrar som älskar. I psalm 139 så står det 1 och 4 så tycker jag det står så här. Att han vet ju allting om oss. Var vi, om vi sitter eller står eller ligger eller går. Han vet ju allting. Men det underbara det står också att han vet våra tankar medan de är fjärran ifrån. Han vet vad jag ska tänka innan jag tänkte. Innan ett ord är på din tunga så känner jag det. Ibland tror man att Gud varken ser eller hör oss. Men vi är så väl kända av honom så han vet vad vi ska säga innan vi har sagt det. Det går ju, det måste ju uppenbaras och läkas in. Och vi säger, sanningarna måste ofta läkas in. Jag hade en kvinna på besök hemma i stugan i veckan. Och vi satt och bad. Och så hörde vi Gud säga, jag ser er. Och jag vakar över er. Och jag räknar era hårstrån. Och det är för underbart för att förstå. Vilken förälder, hur mycket man än älskar sina barn. Har, alltså det är en omsorg att räkna hårstrån. Om ett faller så är det känt av honom. Alltså så mycket måste läkas in. Bibelordet måste läkas in. Så att det inte kommer in som lagiskhet. Utan det måste läkas in och bli en livsfrukt av kärlek. Och då tänker jag, hur läks man i sin själ? Hur läks jag? Jag läks av bara kärlek. Jag läks av faderns kärlek. Och jag har varit så misstänksam mot människor. Men om en Gud använder en människa så, till kärlek, så läker det mig och tröstar mig och styrker mig så enormt. Och då tänker jag att vår uppgift här på jorden, det är ju först och främst att han får älska genom oss. Det är ju först och främst varför. Inte för att komma med en religion eller en tradition, utan han får komma med det som träffar nyckeln i ett människohjärta. Att det alltid får vara så. Och att det kan vara på ett helt annat sätt än vad man har tänkt. Jag vet när jag var på arken en gång och stod och undervisade, så satt en man där. Men jag fick ett profetiskt, och det var väldigt sällan jag fick. Men jag fick det till en man som satt där och sa att Herren säger till dig, sov du. Han tittade så fan så här. Han jobbade ju skift och gick på bibelskolan. Och han sa, jag somnar på lektionerna. Och det fick han inte. Men på mina lektioner brukade han hålla sig då ibland vaken. Men ordet han fick av Gud, sov du. Och det är precis tvärtom vad man säger till någon. Så jag tänker så här, Gud är inte som man tror. Det Gud undrade honom, han var jättetrött och sliten. Sov du. Så att låta Gud komma igenom en och våga låta Gud säga det han vill. Jag var på Södersjukhuset och vi skulle be för en man. Och han skulle bli frisk. När jag bad då på den tiden så var det många som blev helade. Så be nu och han blir frisk. Och jag gick fram och ställde mig och skulle lyta mig över honom. Och skulle be för honom och tänkte så här. Gud säger något helt annat. Men det vågar inte jag säga. Du är snart hemma hos Herren. Och han sken upp som en sol. Säkert visste han det. Och det kändes ju helt knasigt när jag fick ett helt annat ord. Väldigt snart var han hemma hos Herren. Jag var på ett annat möte. En fru kom fram för att jag skulle be för hennes man. Och hon såg så förväntansfull ut. Och så hör jag min mun säga till mannen, bered dig på att möta din Gud. Så att inte göra det människor förväntar sig. Utan att låta Gud få säga det han vill ha sagt. Och det träffar alltid rätt. Och då blir det rätt. Och det är alltid kärlek, så att inte det är slentrian när vi tjänar Gud. Utan att vi är ju bara en kropp. Det är inte oss han använder, det är sig själv han använder. Han behöver inget av oss. Han behöver 100% Kristus liv. Så att våga låta Gud säga det han vill säga genom oss. Och också om vi är ute och går så kan ju Gud säga någonting till en annan människa som går på trottoaren. Och det har hänt mig. Och det får en enorm effekt när det är Gud som vill säga det. Är det religiöst knacka dörrsystem så blir det inte alls på det sättet. Utan det är Kristus i oss. Jesus gjorde ingenting av sig själv. Han kunde inte göra någonting av sig själv. Utan han gjorde bara det. Han såg fadern göra. Han sa bara det han hörde fadern säga. Alltså var han ett återsken av fadern. Och så ska vi vara ett återsken av Kristus. Och lägga ner all religiositet. Och säga, här är jag. Vill du tala genom mig? Verka genom mig? Här är jag. Vill du inte? Så är jag redo när du vill. Jag tänker inte hitta på någonting. Så att leva för Gud i Kristus. Leva för Gud. Och inte för människors behov. Utan jag lever för Gud. I Romarbrevet 6. Så må också ni hålla före att ni är döda från synden. Att hålla före, jag har dött. Och lever för Gud i Kristus. Jag lever för Gud i Kristus. Att det är min ställning på jorden. Var jag än är, så lever jag för Gud i Kristus. Och få hela vårt väsen att samarbeta för Gud. Och i det här att leva för Gud är det ju 100% vila. För det är ju inte jag, det är han. I somras så manade Gud mig att boka av och inte boka på mer utan vara ledd av anden. Och det har jag aldrig varit någon sommar. Och Gud ledde min man och mig till människor som jag aldrig skulle kunna mänskligt sett komma i kontakt med. Och med ord från Gud, helt omöjligt. Och avslöjanden och uppmuntranden, helt speciellt. Och då tänkte jag, så här mycket har jag aldrig sett när jag varit på konferenser och möten en sommar. Som jag såg i det fördolda, där Gud fick verka till människor som bara var synliga för honom. Och som jag inte visste fanns. Jag kände så här, Fader, hjälp mig att vara en kropp för ditt liv. Så du kan gå till en som du behöver säga någonting precis i rätt tid. Det du vill. Precis som möter det behovet som bara du vet. Till ditt älsklingsbarn. Till ditt sorgebarn. Och då kände jag bara så här, hjälp mig att jag inte styrs av människor. Och åker på möten och konferenser för människor vill. Om inte du har tagit mig dit. Hjälp mig att följa dig. Hjälp mig att följa dig. Hjälp mig att lägga ner mitt liv. Hjälp mig att du får en kropp som inte hittar på egna saker av eget huvud. Utan att ditt huvud, att det kom på plats på den här kroppen den korta tid jag är på jorden. För att det är så många människor som Gud ser och som Gud inte når. Och jag hör hur Gud säger, gå till dem som ingen ser, jag ska leda dig. Gå till de svaga, gå till dem som ingen ser. Jag tror att det är en ny sorts liv som Gud håller på med. Alltså herreskapstid som det blev på ett. Det finns inte mer. Och det har aldrig funnits inför Gud. Det finns föräldrar som ska sändas. Jag sänder er ut bland människorna. Jag sänder er i den här världen. Ni är min räddningsaktion i den här världen. Ni är himmelska människor. Ni kommer från mitt rike. Ni tillhör inte den här världen. Ni behöver inte påverkas av den här världen. Ni är himmelska. Ni får mer Guds rike. Ni får mer himlen. Ni är uppfyllda av mig. Ut i den här världen. Där det mörknar så fort. Förbered ett folk. Första predikan jag hade. Så var jag så fruktansvärt förtvivlad och livrädd. Och ville absolut inte. Jag var med mina söner på en inspelning av barn-tv. Jag hade aldrig sett Bror Spets eller Södermalmsvik. Gud hade sagt att mina söner skulle vara med. Och Gud sa att om inte du åker nu med dina söner kommer inte du in i det som jag vill. Han så åkte in i mina söner. De gjorde ett barn-tv-program. Södervisionen tror jag det hette. Och jag satt ut och väntade. Så kommer Bror Spets och så säger han så här. Herrens ande säger att du predikar här på söndag. Kom in på mitt kontor. Och då så tänkte jag så här, vad ska jag säga? Och så hade jag haft en sjuksköterska återföreningsträff där alla skulle berätta vad de hade gjort. Och jag blev så rädd att bara prata i en liten grupp av sjuksköterskor. Så när det blev min tur att säga vad jag jobbar med så kunde jag inte säga någonting. Utan jag sa så här, jag kan vara fru. Och det var inte ens en gång sant. Hjärtat slog och kallsvettig. Och det hade jag som erfarenhet när han sa predik här på söndag. Jag ringde till tandläkaren var faktiskt att jag blev så rädd när jag skulle säga när jag var född mina 4 sista siffror. För att säga det till en främmande människa i telefon. Så jag fick skriva upp mina 4 siffror. Så rädd för att prata. Så att predika, alltså jag tänkte det är helt fel. Så jag sa bara till honom, nu ska jag säga någonting tänkte jag, som han kommer att respektera. Det klarar inte min själ, sa jag. Och så kom mina söner och jag åkte hem. Och så sa jag till Gud att det här är ju inte sant. Alltså det här kan ju inte vara rätt. Och då såg jag en bild som av en fader och en son, Jesus, tog ett barn i vardera handen. Och de gick. Och barnet släpade efter och benen hängde efter, men de gick. Och då tänkte jag så här, det här är din vilja, Gud. Och det här var en torsdag. Från den stunden kunde jag inte äta fast föda. Utan jag själv, jag vet inte om ni vet hur det känns när man själv är av förskräckelse. Jag kunde dricka vatten. När det var söndag så tänkte jag så här, ingen kan tvinga mig till detta. Jag gör det inte. Nu ska jag ringa. Och då fick jag tryck på insidan som jag inte kunde leva med. Det gick inte det heller. Då tog jag Bibeln, ett tumgrepp. Och så slog jag upp. Och då hamnade blicken på Josua 1:9. Var frimodig och oförfärad. Jag är med dig. Det var det företaget. Och det blev en sån trött att han var med mig. Var frimodig och oförfärad. Jag var skräckslagen. Så jag höll det här praktiskt framför ögonen. Och åkte in till Södermalmskyrkan. Och brorsbett han tänkte hon är bra. Hon förbereder sig. Och jag ställde mig där framme. Vad som kom ut vet jag inte. Jag har aldrig hört det bandet. Men jag sa att Gud jag lyfter upp handen. Jag hade aldrig varit på ett riktigt möte ens en gång. Ifall jag svimmar. Så sänder du en ängel så jag slipper ligga på golvet. Men så när jag stod där så sa brorsbett, nu säger Herrens ande att vi ska be för sjuka. Jag hade aldrig varit med om det. Det kom fram en kö av människor. Jag hade aldrig sett en förbundskö i hela mitt liv. Och den första kvinnan som stod där, hon var gravid. Och brorsbett sa, lägg händerna på dem. Och jag skulle lägga händerna på henne. Pang, sa jag följa. Och där låg jag på golvet. Som jag inte hade velat. Jag hade aldrig sett någon falla. Men jag kom upp på benen till slut. Och bad och Gud botade sjuka. Och då säger brorsbett, nu säger Herrens ande. Du börjar helande skola här till hösten. Åh, kände jag på att jag får komma härifrån. Och så åkte jag därifrån, glömde allt. Var hos mina föräldrar med sönerna på sommaren. Och när jag vaknade på morgnarna så började Gud tala. Om själens sår, förkastelse. Vad är det här? Och i alla fall så, sommaren var slut, jag kom hem så ringer en granne och sa, du står annonserad i Dagens Nyheter, du ska vara på helande skolan på Södermalmskyrkan på tisdag. Och tänkte jag så här, och han har inte hört av till mig. Men då kom trycket från Gud, jag har ingen val, jag får åka dit på tisdag och då står brorsbets och Carl-Gustaf Severin säkert och tar emot mig. Det fanns ingen, brorsbets och ingen Carl-Gustaf Severin, det fanns ingen mer än jag i något som heter Kupolen. Och fullt med människor. Och jag tittade ut och jag tänkte att det här var inte sant. Och så öppnade jag munnen och då kom en predikan. Och det jag själv kommer ihåg var ord som sa så här. Jag ska gå som en luskam med min ande över hela jorden. Och min brud ska göra ett ärevarv innan jag hämtar henne. Sen talade han om ett reningsbad i den sista tiden. Och det är vi nu. Men ärevarvet var jag skulle säga. Vi är på väg in i upprättelse. Vi slipas till. Vi stenar som har slipats till. För att kunna förenas till en andlig boning. Som gör ett ärevarv för Herren. Innan vi rycks bort på skyarna. Honom till mötes. Och många tror ju inte längre på uppryckandet. Det var en väninna som var på ett möte och sa att det finns ju sådana kristna som tror att de ska åka hiss. Alltså, jag är en sån. Uppryckandet nalkas oss med hast, men ett ärevarv. När jag var liten så hade jag ju det här att brottas med mina minnen. Och smärtan av att inte se Gud, att jag inte såg Gud i rörelse. Det var fruktansvärt plågsamt. Jag kanske har berättat det här någon gång tror jag. Innan jag kunde gå så mamma och pappa hade främmande. Och jag kunde inte gå men jag försökte resa mig upp. Jag hade minne av det, hur man försökte segla upp för att få tag i bordskanten. Och stå där innan jag ramlade ner. Och då stod jag där en liten stund och så låg det två sockerbitar bredvid en persons kaffekopp. Och då sa jag i mitt inre, jag kunde inte prata, men i mitt hjärta sa jag, Gud, flytta på sockerbitarna, annars står jag inte ut. Och så ramlade jag i golvet. Och så kampen upp igen, vingla. Och så tittade på de där sockerbitarna, de låg likadant kvar. Och då i mitt inre så kändes det här, jag står inte ut. Ser jag det inte, Gud, så står jag inte ut. Och när jag var i 3-årsåldern så fick jag en upplevelse som jag visste att jag aldrig skulle berätta för någon. Och det har jag aldrig gjort för de sista åren. Jag berättar aldrig för min mamma och pappa. Aldrig. Men då såg jag uppryckandet. Och såg hur jorden försvann. Och såg hur jorden vacklade. Och hur jorden brast. Och hörde en röst som sa det som står i uppenbarelseboken, att nu övergår riket till Gud och välde till hans mor. Det hörde jag som ett dån snett bakom mig. Och så gick jag mot det dånet med många andra. Och det har jag haft i mig bara tills jag blev frälst och började läsa uppenbarelseboken och hittade de orden i uppenbarelseboken. Därför tror jag absolut att de som har låtit sig prövas, har blivit prövade, inte ska vara med om den sista prövningen över jorden. Så jag ska bara ta ett bibelställe till, i Johannes 15. Hemligheten då till att förbli är ju det viktigaste. Det står att man egentligen inte behöver någon som undervisar oss, utan vad den smörjelse som är i er lär er om allt är sant. Och det han lär oss är att förbli i honom. Så i Johannes 15:7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så kan ni be om vad helst ni vill och det ska vederfaras er. Och det här betyder ju om mina ord förblir i er. Alltså, om vi förblir i honom och han förblir i oss, det är föreningen som är alltings mening. Så när vi är förenade med Kristus livet, då kan vi be om vad som helst. Därigenom blir min fader förhärligad. Så genom föreningen med Kristus livet blir Gud förhärligad i våra liv. Att ni bär mycket frukt och blir mina lärjungar. För det är genom förening livsfrukt kommer. Den frukt som är hans frukt, livsfrukten, Kristus livet, är det som ger Gud ära. Det förhärligar Gud. Så som Fadern har älskat mig, så har och jag älskat er. Förbli i min kärlek. Så för att förbli i Gud måste jag förbli i kärlek. Och när jag förblir i kärlek, förblir jag i ordet. Om ni håller mina bud, så förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Vi kan titta på ett bibelställe till i 1 Johannes. För att ha bönesvar är ju någonting som vi längtar efter. I 1 Johannes 3:22. Och vad helst vi ber om, det får vi av honom. Eftersom vi håller hans bud och gör vad som är välbehagligt för honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans sons Jesu Kristi namn och älska varandra enligt det bud han har givit oss. Och den som håller hans bud, han förblir i Gud och Gud förblir i honom. Och att han förblir i oss, det vet vi av anden som han har givit oss. Och i 4 kapitlet står att den som förblir i kärleken förblir i Gud. Så det är den föreningen. Om man säger att man behöver pröva sig själv, så prövar jag mig själv. Är jag i din kärlek, Fader? Då är jag i dig. Är jag inte i din kärlek utan irriterad eller störd eller någonting annat, då har jag inte förblivit i din kärlek. Utan då får jag omvända mig och be om förlåtelse och så tillbaka i förblivandet i Jesus. För det är hemligheten med alltihopa. Och så länge jag förblir i Jesus så har jag frid. I den stunden jag lämnar honom med min själ, så har jag inte frid, utan det känns mörkt och kallt och man mår inte bra. Men att kunna hitta tillbaka väldigt fort och inte fastna i fördömelse om jag har gått en lång sträcka utan att förbli. För att fienden vill ju liksom göra det långt, utan att på en hundradel sekund så är jag tillbaka i förblivandet som om ingenting hade hänt. Att inte låta fienden få ingång i våra liv. Han hatar oss och vi vet vad han är ute efter. Men att vi älskar varandra oberoende av våra ofullkomligheter. Jag tror att Gud längtar efter att vi ska få vara sådana som vi är. Att vi inte låtsas vara mer mogna än vad vi är. Utan att vi är faktiskt sådana som vi är i den mognad. Det verk som han har gjort. Jag behöver inte lägga till något egen kraftverk och hitta på att nu är jag mer from, har mer tro, är mer andlig. För jag bör vara det för att andra ska tycka att jag är det. Utan jag får vara i den mognad som jag är. Och vila i det. Och om vi alla får vara det. Och vi älskar varandra. Inte utifrån hur långt vi har kommit. Utan på grund av att Jesus har dött. Och uppstått för var och en av oss. Där är grunden till att vi älskar varandra. Och vi väger inte att mäta varandra längre. Utan jag har vägt och mätt jättemycket. Men att man slutar med det. Slutar med vägandet. Utan känner så här. Min kallelse är försoningens ämbete. Att förbli i kärlek. Och kärleken förmanar också. Varje dag ibland. Så det är inte det. Kärleken är inte med sig. Men kärlek är kärlek. Så en ny tid tror jag vi är på väg in i. Jag tror att den har börjat. Och jag tror att det är den här sortens gemenskap som kommer. Ni har ju haft den hela tiden. Men jag tror att det är det som Gud kommer att bygga utifrån igen. Att Gud går tillbaks till att jag får människor runt omkring mig i vardagsrelation. Där jag är som jag är och där det syns vem jag är. Träffas jag en gång på söndagen och tittar någon i nacken så ser jag inte vem den är, hur den mår. Utan den ler och säger att det är bra. Och så går den hem och gråter. Utan kunna få säga jag är på dåligt humör, jag är si, jag är arg, jag är så. Och kunna få förbön och vi har tro för olika saker. Vi skyddar varandra om ryggen istället för att skjuta ner varandra. Så en ny tid, ett ärevarv. Det har börjat. Och en ny förening. Och det är en prövotid. Alltså vem låter sig slipas ner? Det är vad prövningen går ut på. För det går inte att förenas annat än att slipas ner. Och det har gjort jätteont att slipas ner. Men att tänka så här att allt jag går igenom om jag älskar Gud. Hur hemskt den är så samverkar i alla fall till det bästa. Så fienden vinner inte ett hårstrå om jag älskar Gud. Jag kan gå igenom vad hemskheter som helst. Men målet är att jag ska förenas med honom. Det är allt vad allt går ut på. Sen om det går genom svårigheter till att jag ska förenas. Vi har ju riktat in oss på egentligen under många år att livet skulle vara så bra som möjligt. Vi skulle vara så lyckliga som möjligt. Vi skulle ha så mycket framgång som möjligt. Vara så friska som möjligt. Be specifika böner så jag fick den bilen jag ville ha och det huset jag ville ha. Det var liksom en inriktan. Inte på att förenas och mista sitt liv utan att få genom tro det jag vill ha. Egentligen en förstärkning av köttet. Så Gud har varit vis och låtit oss ha det tufft. Jag har haft det tufft i 20 år. 6 år mer tufft. Och det har varit nödvändigt. Så är det. Jag vet att det har varit nödvändigt. Gud känner alla skrymslen. Och han älskar oss för mycket för att låta någonting vara kvar som inte tillhör mitt rätta jag. När jag blev frälst så sa Gud så här, bli den du är. Jag förstod inget av det. Jag är väl den jag är. Jag var inte i närheten av en skugga av den jag var. Inte en karikatyr. Bli den du är. Och då ska allt bort som inte hör till mig. Som sitter i min själ, som har kommit in av olika anledningar. Och då är allt lidande värt det. Lidandets syfte är för att vi till slut ska bli av med lidande. Det har inget annat syfte. Så hur svårt det än är i livet, om jag älskar Gud, så kommer det att samverka till det bästa. Och sen det jag har gått igenom av sjukdom och lidande, har jag som erfarenhet när jag ska kunna prata med andra. Och inte säga så här, ryck upp dig och tro. För det funkar ju inte. Gör så här så blir du frisk. Det funkar inte. Alltså jag har en stark vilja. Och jag har ansträngt mig av hela min själ för att bli helad. Ja. Jag har ansträngt mig av hela min kraft för att bli snäll hemma. Jag har ansträngt mig. Alltså något så extremt. Med all kraft jag har faktiskt. Ansträngt mig. Och det har inte hjälpt ett sugg. Tvärtom. Har gjort mig ännu argare. Och ännu mer irriterad. För jag har blivit så anspänd av att anstränga mig. Att vara som jag vet att jag bör vara. Så att jag kan inte. Jag vet att alltså jag har ärligt ansträngt mig. Jag har inte slarvat med det. Så jag vet att inte genom någon människas kraft. Det kan inte ske. Och man kan inte bota sig själv, man kan inte läka sig själv, man kan inte helga sig själv, man kan inte bli rättfärdig av egen kraft. Det går inte. Det är han. 100% Jesus. 100% från början till slut. 100% nåd. 100%. Så är det. Därför kan vi se med barmhärtighet på varandra. Och på sig själv. Och sluta försöka. Sluta försöka tro. Tron kommer. Uppenbarelsen kommer. Och Gud sa till mig, så kom inte med goda råd till den som har själsliga sår. Säg inte gör sig och gör så. Det är helt onödigt. Det går inte. De kan ju försöka som du, men det går inte. Utan var tyst och var barmhärtig och låt min kärlek flöda till dem. Så säger Gud ingenting så att jag inte hittar på något, säg gör så. Läs Bibeln, be lite mer. Ingenting hjälper. Bara det Gud leder oss till. Han skapar hunger efter ordet. Han skapar hunger efter sig själv. Allt är hans. Vi tackar dig, Fader. Och att inget lidande i våra liv kommer att vara förgäves. Utan du urholkar oss. Och vi lider ut våra sår. Och i all urholkning i vår själ blir det utrymme för dig. Och du flyttar in i hela vår själ. Och tar gestalt i hela vår själ. Och när du har tagit gestalt i vår själ, då är det dags för ett ärvar. Jag tackar dig, älskade Fader. Det blir ett ärvar. Och sen är vi för evigt förenade med dig. Tillsammans med varandra. Inför dig. I evigheters evigheter. Denna lilla korta stund vi har på jorden. Att bli förenade med dig. Att det är det allt går ut på. Jag tackar dig, Fader. Och när vi är förenade med dig, så är det du som verkar genom oss och för andra människor i förening med dig. Vi gör ingenting av oss själva. Ingenting. Vi bara tar emot det du vill. Tack älskade Jesus. Tack älskade Fader. Tack älskade Helige Ande. I Jesu Kristi namn. Amen.